Artikel 1. Sammanfattning av kommunfullmäktige den 3 november. Vi ska ägna oss en längre stund i den här sammanfattningen åt ett ärende som handlade om en bostadsaffär som har väckt debatt och känslor. Stockholms stad planerar nämligen att köpa 1200 lägenheter i Hjulsta av det privata bolaget Einar Mattsson. Även Hjulsta centrum ingår i köpet. Bostäderna har tidigare ägts av staden men såldes till Einar Mattsson år 2008. Då var det borgerligt styre i Stockholm. Oppositionen är emot den här försäljningen bland annat för att den ökar skuldsättningen i staden. I ett pressmeddelande så har Kristoffer Fjellner uttalat sig och säger att Stockholm närmar sig snabbt en total skuldsättning på 100 miljarder kronor. Att i det läget köpa en stadsdel och skuldsätta staden med ytterligare en miljard för bostäder som redan finns på marknaden är helt oansvarigt. Under sammanträdet då man skulle ta beslut om försäljningen inledde Karin Wanngård, socialdemokrat och finansborgarråd, debatten så här.
Det fanns en tid då bostadspolitiken i Stockholm nästan bara handlade om att sälja ut hyresrätter. Det fanns förvisso enskilda exempel där sådana beslut inte innebar en stor förändring för de boende. Och Einar Mattssons ägande kanske var ett sådant exempel. Men det finns också många exempel på det rakt motsatta. Ideologiskt driven privatisering av bostäder har också inneburit en sämre fungerande bostadsmarknad med allt längre bostadsköer. Det har i allt för många fall inneburit att boende fått uppleva den praktiska innebörden av begreppet slumvärdar. Utförsäljningarna har därtill skapat offentliga miljöer och centrumbildningar som tillåtits förfalla och som allt fler nu ser som en del av ett allt mer omfattande trygghetsproblem.
Och så här argumenterade Moderaternas Kristoffer Fjellner.
Du sa ju en bisats som det är, nämligen att försäljningen av de här lägenheterna hade i grund och botten varit bra för de boende där. Och det vet vi ju, för nöjdheten bland de boende just i detta bestånd är ju till och med större än genomsnitt i allmännyttan. Men sen sa du också något annat som var väldigt intressant. Att det nya då, skäl till varför vi gör detta, inte bara att vara dåligt skötta lägenheter, inte för en dålig värld, var ju, man vet inte vem som skulle köpa istället. Är detta er nya politik? Så fort någon fastighetsägare vill sälja en kåk i Stockholm måste staden köpa det, för man vet ju inte vem som kommer in och köper istället. Då kan jag säga, då stoppar inte på de 100 miljarder vi har i skuld nu. Ja, inte nu, om något år sådär. Då kommer du ju att, alltså, det här är ju skuldcirkus utan dess like. Är det inte bättre att du erkänner? Ni lägger 1,4 miljarder på att byta en skylt. Det ska inte stå Einar Mattsson, det ska stå familjebostäder. Och det av principiella skäl. Erkänn det istället.
Ja, ni har hållit på att sälja ut hyresrätter i Stockholm. Hyresrätter som vi så väl behöver i Stockholm. Ni har ombildat hyresrätter. Det är det här ärendet handlar om. Det handlar om att vi har möjlighet att nu köpa 1200 lägenheter. Det är inte samma sak som att de inte har skött sig tidigare hyresvärd. Men det är ett fastighetsbestånd som är till salu. Och då handlar det om en god ekonomisk hushållning. Det är ju en klok idé att äga fastigheter och hyra ut lägenheter. Man tjänar pengar på det.
Gabriel Kron från Sverigedemokraterna befarade att hyrorna i de här bostäderna ska bli höga och tyckte också att det här var en dålig investering.
Nu så tar ni tillfället i akt och köper tillbaka fastigheter. Men tyvärr så är det ju, tycker jag, en av de värsta investeringarna vi kan göra. Det här tillför inga nya bostäder, vilket jag tycker borde vara ett grundkrav. Och för det andra så finns det stor osäkerhet kring den här riktiga lönsamheten i kalkylen. Ni verkar ha glömt bort alla de människorna som bor i de här bestånden och ni fokuserar bara på att kanske köpa nya hyresrätter. Men frågan är till vilket syfte och vem är det här nya hyresrätten egentligen gagnar? De som bor där verkar vara fullt nöjda med sina boenden. Men de som bor i familjebostäder, de kommer ju vara med och bekosta de här utvecklingarna som ni nu håller på med.
Det är Gabriel Kron missar i sitt inlägg, det är ju att Einar Mattsson vill sälja. Det är ju inte liksom så att vi har så här, vi tvingar er att sälja era fastigheter. Utan det är ju en fastighetsägare som har skött beståndet fantastiskt, som har renoverat delar av beståndet fantastiskt, nöjda hyresgäster, innan Mats som vill sälja. Och vi räknar och vi ser att vi kan få en ekonomisk hållbar affär.
Debatten som höll på i över en timme slutade med att ärendet ska återremitteras och alltså behandlas igen. Nu ska vi lämna bostadsfrågan och ge oss ut i naturen. Stadsbyggnadsnämnden har föreslagit att ett område vid Vinterviken ska bli ett så kallat biotopskyddsområde. Och vad är då ett biotopskyddsområde? Jo, det är en skyddsform som kan användas för små mark- och vattenområden, så kallade biotoper. Det handlar om områden som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur eller växtarter. Biotoperna är också viktiga för vanliga arter samt för omväxling i landskapet. När det gäller Vinterviken så handlar det om att man vill bevara mark med mycket gamla träd. Stadens miljöborgarråd Åsa Lindhagen från Miljöpartiet sa så här om förslaget.
Vinterviken är ett område med ett starkt kulturhistoriskt arv. Alfred Nobel startade sitt första företag här i Vinterviken 1864. Det hette Nitroglycerin AB och var världens första nitroglycerinfabrik. Vinterviken är också ett område som är djupt uppskattat och värdesatt av stockholmarna. Människor mår bra av att vistas här och vill vara här. Och så är Vinterviken förstås ett område med mycket höga naturvärden. Mycket gamla ekar och tallar, värdefulla bergsbranter med växtlighet och livsmiljöer för hotade arter. Det här området är också en del av stadens blågröna infrastruktur, alltså sammanhängande miljöer på land, det gröna, och i vatten, det blå, som är viktiga för att djur och växter ska kunna förflytta sig mellan olika livsmiljöer och att djur och växter kan sprida och förflytta sig. Det är avgörande för att de ska kunna överleva. Det här området är alltså en väldigt viktig pusselbit för den biologiska mångfalden i Stockholmsområdet.
Björn Ljung från Liberalerna tyckte att området tillsammans med Mörtviken istället ska bli ett naturreservat.
Och det intressanta är att det inte bara är natur här, utan också, som borgarrådet var inne på, en hel del kulturhistoria med spränggroparna efter Alfred Nobels verksamhet där hans bror dog för övrigt. Men man ska inte låta det bli inflation i biotopskyddsområden. Biotopskyddsområden är bättre att ha till mindre koncentrerade områden, för där finns vattensalamander, där kan finnas någon padda, någon groda eller någonting sånt. Där kan finnas en speciell fladdermussort som behöver skyddas. Och då är det bättre att ta ett lite större grepp och göra ett naturreservat av ett område.
Majoriteten av församlingen röstade ja till det här förslaget. Nu till en av motionerna som togs upp under mötet. Kristdemokraterna har ett förslag om att en Stockholmskanon ska införas. För en tid sedan så fick vi ju en nationell kulturkanon, och nu tycker alltså KD att Stockholm ska ha sin egna kanon. Så här argumenterade Nike Örbrink för detta.
Jag är av den grundläggande uppfattningen att kultur får oss att växa som människor. Litteratur, konst, musik och andra kulturformer är en fundamental del av vår civilisation, och att ta del av det får oss också att växa som människor. Vårt kulturarv har en särskild plats i detta. Att ta del av de verk som har format och skildrat vår stad hjälper oss att förstå vartifrån vi kommer och kanske också vart vi är på väg. Dessvärre är det långt ifrån alla barn som växer upp i vår stad som får ta del av vårt kulturarv. Jag skulle våga mig påstå att det också är många vuxna som upplever ett stort avstånd till vårt kulturarv. Om du inte kommer från ett hem där kulturarvet lärs ut, diskuteras, visas upp och inte heller skolan förser dig med den kunskapen, ja, men då är det lätt att gå miste om den enorma rika skatten vi har. Nu har Sverige äntligen fått på plats ett nationellt kulturkanon. Så varför föreslår vi kristdemokrater ett särskilt Stockholmskanon? För att lyfta fram vårt kulturarv, för att skapa en diskussion om det som har format vår stad och för att vara stolta över de verk som särskilt omfamnat vårt Stockholm. Men kanske framförallt för att göra det lite lättare för den som vill lära sig mer om Stockholms kulturarv att veta vart man ska börja.
Torun Bursér, vänsterpartist och kulturborgarråd, menade att kulturen, den ska vara fri.
I europeisk kontext är en kanon ett styrdokument för kyrkan, ett kyrkligt påbud, en kyrklig förordning, en kanonisk rätt. Redan här har jag personligen ett problem eftersom min absolut grundläggande övertygelse är att konsten ska vara fri. Konsten har alltid varit mångkulturell, gränsöverskridande i ordets rätta bemärkelse. Den har rest mellan länder och kulturer. Jag tycker att själva idén om en kanon, ett rättesnöre, en manifestation av det svenska eller ens av det stockholmska, är på tvärs mot idén om att konsten ska vara fri och att den till själva sin livsluft är gränsöverskridande och präglad av mångfald. Så som det även fastställts faktiskt i de nationella kulturpolitiska målen.
Jag är ju av den grundläggande uppfattningen att kulturens frihet inskränks inte för att man särskilt visar upp vissa verk som har varit särskilt betydelsefulla för Sverige eller i det här fallet Stockholms kulturarv. Vad gör ni för att de barnen som inte får med sig det här hemifrån ska kunna få det framåt?
Om det är några som verkligen har idag en enormt mycket, vad ska jag säga, information om allt detta, så är det nog barnen på Järva, Nobel i Rinkeby och så vidare, deras skolbibliotek. Det är säkert de barn som får mest av det här. I svaren som både kulturförvaltningen och stadsledningskontoret har skrivit så står massor med jättebra exempel på vad vi faktiskt gör just idag. Så jag sa inte det i mitt inlägg, för det går att läsa innantill helt enkelt. Tack för ordet.
Nästa gång kommunfullmäktige träffas, då är det dags för budgetdebatt. Och det här sker den 18 och 19 november med start klockan 10 varje dag och går att följa på Stockholms stads hemsida via bland annat webb-tv. Och du hittar det via Stockholms stads hemsida då, alltså start.stockholm.